Sen när jag var längst in där så blev det en gasexplosion för en small. Och då tänkte jag att här vill inte jag vara kvar längre. Så jag sprang ut och riktade in mig på andra lagor med mjölkkor.
Det första är inte att börja skissa på ett nytt hus, utan det första är att fundera på vad är det vi vill bygga och vart vill vi hamna? Vad ska det bli av det här liksom?
Även om det är som mest att göra och ko är brunstig så seminerar jag koa. Är det vårsådd eller trösking eller gräskörning så då tar jag henne. Jag väntar inte 3 veckor.
Du lyssnar på Kopodden och i det här avsnittet får du följa med till Aspsäters gård i Värmland. Ett par mil norr om Säffle. Vi ska träffa Håkan Lundqvist som driver mjölkproduktion tillsammans med 3 anställda. Gården har ungefär 120 mjölkkor och lika många ungdjur. Växtodling också såklart med 160 hektar spannmål där en del går till djuren och mycket säljs vidare. Håkan har också 250 hektar skog. Och det har varit ett par tuffa år på gården. I januari 2019 så drabbades gården av en stor brand. En söndagskväll började det plötsligt brinna i ena stallet.
Det var en flicka som jobbade. Det var en söndag afton. Hon ringde och telefonen låg nere. Och jag hann ju inte svara. Men så ringde jag igen och då svarade hon. Och så skrek hon att det är brand. Och jag tyckte väl bara, men släcket då? Det är väl, vad svårt kan det vara? Nej, jag kan inte, skrek och bara. Åkte jag ner för backen här och döttrar var hemma då, så oförde mig. Vi tog sparken ut för och jag såg ju ventilationstrumlarna var som 2 svarta skorstenar som jag bölmade ut. Och, fan, det är inte sant. Och, in i lagorn och strömmen hade ju gått då naturligtvis. Det var helt svart i den lagorn. Och jag öppnade dörrar, jag såg inte Hanna framför mig. Och jag skrek bara till piga kom jag mötte upp då. Och så hade jag döttrar med mig, ring brandkåren skrek jag bara. Och så började jag öppna grinner och dörrar. Så myra gick. Och så hade jag mössa för ansikte. Och jag såg ingenting. Och det är ju tur att, att den har varit lagorn. Så jag visste vart det skulle gå. Och när jag var längst in så såg jag att det brann i ett lysrör. Och i elledningen, tillhörande elledning då. Och under den där lyser det som det brann stod en stor bal halm. Så jag har väl droppat ner i den då och så har väl bränt upp och så tog jag fäst i taket. Och så är det hörande över och där har jag fyllt med halm och hö. Och lagren var ju byggt från 1952 så det var ju tört och fint. Och sen när jag var längst in där så blev det en gasexplosion så det small. Och då tänkte jag att här vill inte jag vara kvar längre. Så jag sprang ut och riktade in mig på andra lagor med mjölkkora och öppnade dörrar där och släppte ut dem. Och när jag släppte ut dem så stängde jag bara dörrar så att jag skulle springa in tillbaka. Och sen så gick jag bara därifrån för jag ville inte se. Ja, det var inget roligt. Jag gick bara därifrån och jag såg kora där sprang åt alla håll. Och då först ringde jag samtal till grannar. Jag ringde 3 samtal. Och sa att det brinner, jag behöver hjälp. Och på de 3 samtal samlade ihop mellan 80 och 100 personer. Och jag gjorde ingenting för de kom med djurkärror och grinner. Och de samlade ihop alla djur, letade upp dem. Och, nu ska jag se, 5 saknades det på min framtid på morgonen. Eller 4 visste det saknade. Mm. Och när jag gick ut på morgonen här så kom det i lite kvige och gick på gärde här. Och den visste jag att den hade inte jag räddat. Den hade inte jag öppnat grinnar i. Så hon har ju hoppat över själv. Och då skrek jag på henne och hon kom som en hund till mig. Och hon gick över tråden snällt. Och så gick jag för henne in till mjölklagorn. Den klarade sig helt och hållet mjölklagorn. 3 dagar senare så var hon brunstig. Så jag seminerade henne. Och hon blev direkt i med en gång. Och jag döpte henne till Flamman. Hon har varit en helt otroligt fantastisk mjölkko. Så jag vet inte, ibland känns det som det är Guds hand som har hjälpt henne ut. För alla som jag öppnar grinnarna, eller öppnar boxarna, har gått ur lagorn själv. Jag har inte jagat ut några ur den lagorn, utan antagligen så blir de uttryckte ur lagorn. Och det var ju inga staket eller något i ordning, det sprang åt alla håll. Men som sagt, det var väldigt hjälpsamma grannar som hjälpte mig att få ihop detta. Tusen tack för de hjälpsamma grannarna. Och som sagt, då var mjölklagorn där då, den tömde ju. Det, De blev jätteglada om när vi släppte ut dem. De bara, den tömde jag på mindre än en minut. 105 mjölkkor kanske det var. Grannarna samlade ihop dem i en hage utanför med balagrinder. Och sen när det säkert vid midnatt så gav de klartecken att de blåste ur röken med en kanon och så gav de klartecken att ni kan ta in dem igen och mjölka dem. Och då hade ju strömmen gått även i den lagorn. Men vi ringde en elektriker där mitt i natta en söndag kväll och han kom. Och vi hade inget vatten till den lagorn då, för det hade ju gått sönder. Det gick ju först, vattenledningar går ju först in i den lagorn som brann. Och det gick ju sönder, så det stod ju som en fontän där, så vi var ju tvungna att stänga av vatten. Men på morgonen var det en grävmaskinist här och grävde upp och vi kopplade om allting och så vi fick vatten in i den lagorn. Och under natten så var det ju grannar som hämtade vatten i 1000 liters fart och körde in till dem, så de var ju inte utan vatten länge. Allt från brandmän till grannar och elektriker och rörmokare, alla ställde upp. Jag är så tacksam för det jag har gjort.
Den här första tiden efter branden, när det kanske liksom hade liksom, den värsta katastrofen var där det slutade brinna. Att så här, hur var den tiden?
Det var ett stort svart hål, men samtidigt så visste jag att idag är bättre än igår. Och det var det jag gick på hela tiden. Idag är bättre än igår. Men att jag tvekade någonting på att bygga upp det, var, den tvekan fanns aldrig. Jag skulle upp något nytt. Och det är ju försäkringsbolag och länsförsäkringar. Jag var väldigt tillmötesgående.
För ni förlorade ju ganska många djur. Men jag tänker de som blev kvar efter branden, liksom, märkte ni någonting på? Liksom, påverkades de på något sätt? Eller var allt som vanligt?
Allt var som vanligt. Det syns inte. Att det är ingenting de mjölkar på. Och i och med att alla mjölkkor klarade sig. Jag räddade alla dräktiga kviger och sinkor. Det var ju rekryteringar mellan 0 och 15 månader som strök med. Och direkt i kviger hade jag faktiskt en annan laggård på grannfastigheten. Så rekryteringar första månaderna, nästan ett halvår, var ju liksom säkrad. Det var ju de som skulle semineras. Det är ju först 9 månader senare som det märks. Så jag hade ju tid på mig att sondera terrängen på och köpa in djur då. Men det är ju bekanta grannar och bekanta som har köpt djuret av, som man känner till sig. Det brann ju in i 72 djur. Och det var väl några köttraskviger och tjurkalver under 2 månader. Men 42 rekryteringskviger var det utav de 72 då, som jag var tvungen att ersätta.
Hur tänker du på det som hände idag?
Ja, jag vill helst inte tänka på det. Och den lagorn jag byggde upp blev så fantastiskt bra. Men ändå kan man inte glädja sig för en har offrat 72 djur för det. Så det är så svårt att säga att det blev bra. För det blev ju bra för deras skull. De fick offra sig och det känns inte så bra faktiskt. Men det är ju som det är. Men branden vill jag helst inte tänka på.
För Håkan var det aldrig någon tvekan om att han skulle bygga upp stallet igen för ungdjuren. Och vid Lucia ungefär kunde de också flytta in de första djuren i det nya stallet. Vi ska höra mer om bygget lite senare. Men om man är i en liknande situation och helt plötsligt och oväntat ska bygga nytt, var ska man börja då egentligen? Rebecka Asplund är byggrådgivare på Växa.
Men när det gäller själva byggprocessen så är processen i sig inte annorlunda för att det är efter en brand. Det som skiljer är att man inte mentalt är framme vid att man ska planera ett nytt stall. Man har inte varit beredd på det och kanske absolut inte är inställd på att bygga. Man måste känna efter, man måste ta sig tid och känna efter vart vill jag nu. Är det här en situation där jag ska passa på att utöka? Ska jag ersätta det som har brunnit? Är jag kanske på väg att avveckla? Ska jag helt enkelt inte göra detta? Eller ska jag byta inriktning? Det blir ju liksom, man måste ju tänka efter vart vill man. Och man kastas ju in i en byggprocess som sagt som man inte har planerat för och inte själv har kommit fram till. Så att Det gör att det kan ta lite tid innan man landar i hur man vill bygga. Ofta har man parallellt en form av sorgeprocess. Man har kanske förlorat djur. Man har kanske förlorat avelsarbete. Man har arbetat upp sin besättning i många år. Äldre byggnader kanske som har förändrat gårdsbilden. Plötsligt så bor man inte på samma gård som man gjorde igår. Och det kan också innebära en osäkerhet att vad startade branden och hur kunde vi hamna här och så. Så att det är många processer att jobba med samtidigt.
För då när man liksom ska börja igen, man har kastat in i den här byggprocessen som du säger, som man inte var riktigt beredd på, att vart börjar man någonstans då?
Man måste göra en grundlig analys över nuläget, och det ska man göra i alla byggprocesser, men man blir ju lite inkastad i det då om det har brunnit. Att var står vi nu, vad är våra styrkor och svagheter, våra intressen, vad har vi för förutsättningar vad gäller mark och så, vilken storlek på besättning, vilken typ av verksamhet är vi intresserade av, vad är vi duktiga på, och alla möjliga kalkyler och beräkningar och funderingar och vända och vrida på alla alternativ. Så att det första är inte att börja skissa på ett nytt hus, utan det första är att fundera på vad är det vi vill bygga och vart vill vi hamna, vad ska det bli av det här liksom.
Branddörr och brandvägg. Det här är gamla ladugården. Gamla del. Så det syns lite här på stolparna här att det har brunnit. Det är det, ja. Syns det väl på den. Jag har lite aska på den.
Men egentligen det här som är liksom kvar av
gamla ladugården? Ja, det är kvar av den gamla ladugården här. Och jag tycker det är jättekonstigt, för jag hade halmbaler stående här. Och så brinner jag den stolpen, men halmbaler klarar sig. Och du ser ju dessa, vad stora det är, och det är bara 15 månader. Och de här får bara ensilage och halm och mineraler och salt. Inget kraftfoder, för det gick inte.
De blev för stora?
De blev för feta, ja.
Gud, de är väldigt nyfikna.
Ja. Men jag tycker det är så viktigt att prata med djura. Jag vill inte se detta som en grupp, utan jag vill se den koa, jag vill se den. Så inte blir undanskymd.
Nu står vi i det här, det nya, fina stallet. Hur tänkte du då när ni skulle bygga upp det här?
Egentligen är det väl ungefär så här det ser ut. Visst, det finns det djupströbädd och sådana grejer. Men jag vill ha ett system som är likt det som är mjölklagården. För att skifta system när det kalver kan ge väldiga påfrestningar för dem när det kommer in när det blir mjölkkor, om det är ett helt annat system. Så de vill ju ha ett system som är likt det som de är vana med helt enkelt. Det var därför det blev så här då. Och sen så pratade vi då på att ha skrapgångar här då, men det slog vi väl. Dels har vi granngård som har haft djur i som har skrapgångar, och en ser vad fruktansvärt halkigt det blir att de till slut. Så det vill jag ju helst inte ha. Och jag tror danskarna som byggde ladugården, för det är gråkär som har byggt ladugården, och de vill faktiskt inte ha skrapgångar. De vill ha att det ska vara spalt. Då blir det spalt, och det ångrar jag inte idag att det är spalt.
Var det något annat som var viktigt för dig när ni planerade det här nya stallet?
Ja, att det skulle vara öppna sidor här, så det blir bra ventilation, var viktigt. Och öppen nock här då, för det blir bra luft. Och det är ständigt bra luft här inne. Nu känner ju inte jag dofta i vanliga fall, men jag vet inte, kanske du känner om det luktar...
Det är inte så farligt.
Nej, det luktar ju inte skarpt ammoniak, om jag säger det. Det luktar inget ammoniak alls här.
Blev ni nöjda med bygget?
Ja, jag är jättenöjd med bygget. Och det märks ju så väl då hur det växer. Och den har sänkt inkallningsåldern med 2 månader, så är ju ganska mycket. På samma mat så växer det upp 2 månader snabbare. Jag tycker det är trivselfaktorn hos dem. Den trodde jag inte var så stor. Förut gick de i spaltboxer. Och det i sin tur var ju inte roligt att visa upp för allmänheten. De går runt i en box på 3x3 meter. Det känns inte bra att visa upp det. Men nu kan de med glädje visa upp hur de har.
Det var ju alltså ett nytt stall till ungdjuren som byggdes. Och så här säger Rebecka om hur man kan tänka kring ett sånt bygge.
I alla byggen så att få det lättarbetat och rationellt, det är ju alltid viktigt oavsett djurslag. Och då gäller det att tänka igenom hur ska vi jobba i det här stallet, hur kommer arbetsrutinen att se ut. I vilka grupper ska vi hämta enskilda djur kanske för att flytta dem. Hur flyttar vi grupper av djur, hur flyttar vi enskilda djur på ett rationellt sätt. Så att det går att göra säkert, arbetsmässigt och rationellt så att det inte tar för mycket tid. Och även att man kan komma in med maskiner på de ställen där det kan behövas. Inte snåla på storleken på portar och sådär. Det ska gå att göra så mycket som möjligt med maskin. Så att det, och inte överhuvudtaget ytor. Pratar vi liggbåstall så gångbredder och längden på båspallarna. Det går ju inte att ändra i efterhand. Eller det är i alla fall väldigt svårt och kostsamt att ändra i efterhand. Så då gäller det att tänka lite framåt. Vad man kan komma att använda stallet till. Och inte vara för snål på de ytorna. Och det gäller för mjölkkor också. Att tänka 15 år framåt. För tittar vi 15 år bakåt så är de stallarna inte moderna längre. Så att det går ganska fort utvecklingen. Och så får man försöka gissa då vad vi kommer att vara 15 år fram i tiden. Så att stallet håller så länge som möjligt. Det man kan tänka på är att korna blir större. Nu vi försöker kanske minska den takten. Men korna blir större och avkastningen ökar. Så det ställer ju nya andra krav på foder. Lager kanske, utfodringssystem. Tillgång på ätplatser blir mer kritiskt ju högre avkastning man har. Och även ventilationen påverkas ju när korna producerar mer så ger de mer värme och fukt från sig. Så att vissa saker kan man försöka göra sig en bild av. Sen vet vi inte vad som kommer i form av teknik och sådär naturligtvis. Men man får ändå liksom försöka tänka lite framåt och inte bara här och nu.
Vad kan man tänka på för att bygga så säkert som möjligt?
Ja, återigen planering. Det gäller att tänka igenom hur kommer vi att jobba i stallet. Var ska vi flytta djur? I vilka utrymmen är det mycket djurflytt, djurhantering? Och tänka på hur låser vi fast djur? Hur får vi fatt i enskilda djur som ska flyttas? Var behöver vi drivgångar? Hur ska grindarna sitta för att det ska gå lätt att få ut djuren och in dem på nästa ställe? Så att säga. Så att man helst ska ju en person kunna flytta djur. Men det ska ju göras säkert och det ska ju alltid gå att komma undan. Man ska ha manhål och passager på rätt ställen, liggande rör i grindar så man kan klättra upp på grindar. Så det gäller också att tänka på varje utrymme i stallet. Om någonting händer här, hur kommer jag undan? Så att det finns flyktvägar. Ströloft är ett rationellt system till exempel där man kan lätt strö uppifrån en balkong eller något så. Och då krävs det ju räcken för att det ska vara säkert. Men de där räckena är ju i vägen när man strör. Så att det gäller ju att inte tumma på säkerheten utan att bygga så att det är så säkert som möjligt.
Går det att liksom bygga bort brandrisken?
Det går ju att bygga med, så att brandrisken är mycket mindre så att säga. Ingen vågar säga att man eliminerar den helt och hållet. Men det är klart att det går att bygga och att underhålla. Det handlar ju också om att se till att inspektera eller besiktiga gamla elinstallationer till exempel. Att i äldre byggnader så är det ju större risker med elen till exempel. Och den kan man ju se över och låta en elektriker kolla över vad som behöver bytas. Man kanske har en gammal höhiss som hänger på logen. Då har man en vajer, metallvajer uppe under nocken och det är en sån där som kan dra åt sig blixten och bli en invändig åskledare och sen ramla ner i halven och ta fyr. Den går ju att montera ner, men den har ju alltid suttit där så det är väldigt lätt att den sitter kvar. Men visst finns det saker man kan titta över. Och sektionera och inte ha stora lager av brandfarliga utrymmen. Och var man placerar halmlager och flislager och sånt där i förhållande till djuren. Det finns mycket man kan göra. Det är ju utifrån det stora och inte det lilla placeringen av huset att hålla avstånd mellan byggnader. Så att om det tar sig i någon byggnad att det inte så lätt sprider sig till nästa. Och även att räddningstjänsten kommer fram på ett bra sätt. Att man har tillgängliga vägar till de ställen, framförallt om man har halmlager eller något sånt.
Trots tuffa år har produktionen rullat på bra. Man har fått 2 tårtor och alltså nått över 12 000 kilo ECM. Och i år utsågs de också som repromästare i Sverige 2021 med ett RE på otroliga 0,57. Så här säger Håkan om hur de har nått det här fina resultatet.
Även om det är som mest att göra och ko är brunstig så seminerar jag koa. Är det vårsådd eller tröskling eller gräskörning så då tar jag henne. Jag väntar inte 3 veckor. Jag gör inte så. Sen så använder jag vikingtjurer har gjort i alla år. Visst finns det undantag, men jag tycker att de tjurar har varit bäst för mig. För jag kan inte säga att det gick exceptionellt bra i fjol, för det är ungefär som det har gått. Jämnt sedan 93 ungefär. Men visst, den nya laggården har gjort att kvigra växer helt fantastiskt bra i den nya laggården.
Det är ju du i laggården som har liksom 3 anställda. Och är så att det inte bara du som liksom tittar på brunster och sådär. Att ni kanske har ni några ja, tydliga rutiner kring hur du jobbar det här för att liksom få en så bra fruktsamhet som möjligt?
Nej, jag vet inte om jag har sensuven och så hade jag väl, jag kommer inte ihåg vad han hette förra gången.
Heat time,
ja. Hade jag ju det. Och speciellt sensuven är ju helt otroligt bra. Den är jag väldigt nöjd med. För då så, jag mjölkar ju både morgon och kväll för. Och så jag tyckte jag hade jättebra koll. Men sen när vi skaffade denna brunstmätaren, då fanns det ju kor som var brunstig på natta en kort period som en kanske bommade för. Men nu fick en ju mer än. Så den, det är klart sensuben har gjort fantastisk nytta. Så sensuben är en tillgång, absolut.
Och vad är RE nu igen? Helena Kättström är veterinär och avdelningschef för djurhälsa fält på Växa och en av dem som har varit med och tagit fram det här priset Repromästare.
RE står för reproduktionseffektivitet. Man räknar ut den genom att plocka fram semineringsprocenten och så multiplicerar man den med dräktighetsprocenten och då får man RE eller reproduktionseffektiviteten.
Och vad betyder det då när man har ett värde på, låt oss säga då, 0,57?
Det är ju fantastiskt bra med 0,57. Alltså allting över 0,5 är helt enastående. Det är ju faktiskt så att redan över 0,4 är det väldigt, väldigt bra.
Vad säger det om gården?
Det säger ju att gården har bra rutiner som funkar varje dag. Man hittar brunsterna och djuren är också välmående så att de faktiskt kan visa brunst och kan bli dräktiga. Man har ett underlag förstås i laggården, det är kanske det första. Det är så väldigt många faktorer när man ska förbättra det här som de här gårdarna har lyckats med. Hala golv kan förstöra väldigt mycket. Dåliga rutiner för brunstpassning kan förstöra också väldigt mycket. Eller förstås att djuren inte är i en bra kondition. Och sen säger du ju också någonting om den som seminerar. När vi tittar på RE så tittar vi ju både på djurägarseminörer och de som har assistentsemin. Och det finns gårdar i topp för båda. Men ska man lyckas så behöver man ju också vara duktig på sin seminteknik och sin hantering. Både seminera i rätt tid och på rätt sätt.
Varför är det viktigt att faktiskt mäta och ha koll på sitt RE-värde?
Det är ett snabbt sätt att få överblick och få en koll för framtiden. Få på faktiskt hur det kommer gå med produktionen och djurförsörjningen. För det här är faktorer som spelar väldigt stor roll för gårdens ekonomi. Och därför tycker vi det är roligt att lyfta och dela också de som är väldigt, väldigt duktiga på det här.
Har du något råd att ge till dem som känner att man behöver liksom jobba lite med på sin fruktsamhet?
Ja. Nej, men har lite sensub så skaff det. Jag tycker den är helt fantastisk. Och så kan du ju läsa av kanske på varje kor. Och även om det inte är så aktiva så kan du ju se på hennes kurvor. Och att, ja, det var det nog någonting om man går in och tittar på den koa om hon har varit brunstig. Och det stämmer för. Även om inte larmer så kanske en ser att hon är brunstig, men sensuben har inte ens så skaft den, det kan man säga.
För ett par månader sedan bytte gården till robot, en förbättring för både Håkan och de anställda.
Nej, jag kände det att jag klarade inte av mjölkes. Jag blev så stum i ryggen. Kroppen klarar inte av det. Och sen när tösare har de anställda har semester så kan jag få mjölk i morgon kväll i 3 veckor. Och Nej, jag klarar inte av det längre. Det blir ju bättre arbetstider för de anställda nu. Och det kan ju vara svårt att få tag i folk och jobba de tiderna som de gjorde. För de bor 2-3 mil från gården och jag börjar mjölka klockan 5 på morgonen förut. Och det var ju uppe kanske vid 3-10 på morgonen bara för att åka och mjölka. Och det är inte okej.
Hur viktig är personalen för att det ska gå så bra som det som ni gör?
Ja, det är ju jätteviktigt att de är med på vad jag vill. Och det är ju sällan det är några meningsskiljaktigheter. Och speciellt när jag vill ha rent och fint hos djura. Och det, vem tackar nej till det? Så det är ju lätt att få med dem på det.
Hur tycker du att man ska göra för att få sin... Dels att hitta bra personal, men sen också få dem att trivas och vilja stanna kvar?
Jag hoppas att svaret är robot. Ja, att den kommer överens är väldigt, väldigt viktigt, tror jag. Och sen så tror jag det känns som det skulle vara lättare med robot. Då får de bättre arbetstider.
För just när det kommer till produktionen, vad är viktigt för dig?
Ja, jag har alltid avlat på djur och ben. Att det ska vara bra djur och ben på dem. Kropp har jag inte tittat så mycket på. Som de svarta vill jag ju inte, de får inte vara för stora. Reslighet, men de röda får gärna vara lite resligare. Så det blir jämn storlek på hela besättningen. I och med att det är blandbesättning, 50% rött och 50% svart. Så då vill jag ju att de ska vara jämn stora. Jag tycker inte det är någon skillnad på sjukdomsbilden på de svarta och de röda. Mm. Men det är väl för att de har tänkt på det hela tiden. Tänk på de parametrar, mastiten på de svarta, väldigt i generationer har jag tänkt på det. Och Viking har ju hållit på med det där i många år.
Och ni är ju liksom en högavkastande besättning. Att så här, vad tror du i produktionen gör att korna produceras bra?
Ja, du. Nej, jag tycker det är bra tjur på Viking, men visst alla kor... Jag tror att mjölk är bra, men det är väl foder då, att det måste ha ett bra foder. Den får inte ta är det studentens för barna, så, men det är gräsgöring, så får den köra gräs. Så, eller skolavslutning, eller det är konstigt, det måste gå först hela tiden. Detta.
Och vi har ju pratat lite om att de är ju väldigt nyfikna och du ja. Liksom känner djuren. Och till och med att du nästan att du kan ropa på dem så kommer de. Att så här, hur får du dem så här tama då?
Prata med dem tidigt när de får mjölk. Jag blir ju deras mamma ganska omgående. Och då får du en tilltro till mig om jag börjar tidigt att prata med dem. Det är svårare om det är ett år än att försöka fjäska in sig, utan får ju börja tidigt. Det är otroligt socialt.
Och det ser ju ändå, det är lite olika färger. Det är svarta och vita och bruna och några ljusbruna.
Ja, det är lite köttrassimeringar där på en del här. Det är Aberdeen och så Charolais. Det seminerar jag. Jag gör ju så att visst är det ko jag inte vill avla på, så är det ju köttrass jag lägger på den. Men tredje seminerar, om det är ko som kommer om och ska seminera tredje gången, så tar jag alltid köttrass på den. Oavsett vad det är för ko. För det är lättare att bli direkt med köttras. Har jag märkt i alla fall.
Vi kommer ju hela tiden tillbaka till det här med de höjda priserna på insatsvarorna. När vi pratar om det här säger Håkan att han i september redan såg att elpriserna stack iväg och bestämde sig då för att binda sitt elpris.
Det såg inte normalt ut, så då började jag sondera vad det kostar och låsa elpriset. Så jag låste till 56 öre i 3 år. Och jag tyckte inte det var en bra deal då, det kan jag säga. Men nu är jag nog väldigt nöjd. För jag tror nästa vinter inte blir något bättre. Och jag såg idag att det var 1,70 i snittpris idag. Så det är en majdag. Hyfsad varm. Det är jag nöjd med.
Vad tänker du om läget som är just nu?
Ja, det är ju som med elpriser. Jag har sett tidigt det här att det går åt fel håll som jag band ju elpriser. Och jag band foderpriser och räntor har jag också bönne. på 2 år. För det säger sig självt när priserna stiger att då blir ju inflationen och då måste det ju höja ränta. Det får nog vara med och mer vaken på omvärlden och planera lite för framtiden. Man kan inte tro att staten ska hjälpas jämt. Man får nog vara på hugget lite själv. Och jag tycker det verkar så förvånande att inflationen stiger så snabbt. Till och med riksbankschefen tycker det. Jag har sett det länge att det här håller inte. Speciellt när energi- och drivmedelpriserna sticker. Det påverkar hushållsekonomin väldigt. Och det blir ju höga matpriser att reparera. Så att räntan skulle stiga. Jag är inte ett dugg förvånad om det. Det har jag sagt länge. Och då har jag bönder. Det är ett jättebra ränta. Banken går väl med förlust för mig nu då.
Men då låter det ändå som att du har hanterat den här liksom, krisen på ganska bra.
Ja, än så länge har jag hanterat. Men jag tror inte det värsta har kommit än. För det kommer ju att fortsätta här nu. För jag köpte ju görsla som jag har använt i år till vårbruket. Det var ju köpt i höstas där, till ett avsvärt mer bättre pris än vad det är nu. Men vad är priset nästa år? Det är ju det då. Då kanske det är 11 kronor mot, som jag tyckte då i fjol, 4 kronor var som man köpte för. Det var ju jättehögt då. Och nu till hösten kanske det kastar 11 kronor. Och vi måste ju ha tillbaka pengarna när vi säljer skörden. Och får vi inte tillbaka pengarna, då går det ju inte. Jag tror det är större risk att fler slutar och sår nästa år. Och då är vi inne i en ond spiral, då finns det ju inte mat om ingen sår. Och det är snart ingen råd att köpa den maten för den är så dyr. Det är ju en konstig spiral har blivit. Det är ju inte överan på långa, långa vägar. Det är en ond spiral som har börjat nu.
För lantbrukets del har ju, regeringen har ju presenterat stödpaket på 3 miljarder ungefär. Och sen har man ju också presenterat så här krisstöd som Jordbruksverket nyligen liksom presenterade. De tycker att det ska fördelas. Och det pratas ju väldigt mycket just nu om liksom stödpaket och krisstöd och liksom det ska vara extra insatser. Men vad tänker du skulle behöva hända för att lantbruket faktiskt skulle få en bättre lönsamhet?
Omvärlden kan ju inte göra så mycket åt. Men det, jag tror att friska djur är det viktiga. Och sen så måste man ha lite framförhållning och ha koll på marknaden och se vad som händer. Inte nästa månad utan kanske om 1 år och 2 år. Allt kan ju hända snabbt. Och detta krig i Ukraina har ju inte gjort saken bättre. Men grejen var ju att inflationen steg ju kraftigt innan det, så det är ju inte bara hans fel.
Om vi tittar framåt då, vad tänker du om framtiden för dig och för gården och verksamheten?
Ja, nu har jag ju investerat väldigt mycket, jag har ju köpt en grannfastighet också och mjölkrobotter och ny ungerslagor och så jag får nog hålla mig på matta ett tag och få till att snurra. Det är prio 1.
Det var allt från Håkan Lundqvist på Aspsäters gård och allt också från Kopodden. Men ett nytt avsnitt kan du räkna med redan nästa vecka. Alla avsnitt av Kopodden finns på vxa.se/kopodden och där poddar finns, till exempel på Spotify och Apple Podcast.